Aftonbladet Daily presenteras av den reklamfria podcastappen Podmi.
Den första halvan av år 2020 har passerat. Och det har varit ett halvår som vi sent kommer att glömma. I det här avsnittet tänkte vi därför blicka tillbaka på det här årets första 6 månader och fundera över vad de här krismånaderna kan få för konsekvenser på sikt. Vilka långsiktiga samhälleliga förändringar kan det här halvåret leda till? Vad har vi lärt oss om vårt sätt att hantera kriser och hur viktigt är det att vi börjar blicka mot framtiden igen? Det är några av frågorna vi pratar om i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily. Och det här avsnittet kommer såklart främst att kretsa kring den pandemi som spridit sig och som fortfarande sprider sig i en rasande fart över världen. Men innan pandemin blev vår vardag så hann det faktiskt hända ett antal andra saker som fick stort utrymme i nyhetsflödet. Ett axplock.
Well, let me bring you the latest on the Australia bushfires. Authorities are urging people living in areas that are under threat to leave or risk becoming trapped.
In a major escalation in tensions between the US and Iran, the top Iranian general has been killed in an airstrike while leaving the Baghdad airport. Qasem Soleimani was one of the most powerful figures in the Middle East.
We begin with the breaking news of a Ukrainian passenger jet plane has crashed shortly after takeoff from Tehran, killing at least 170 passengers and crew.
UD bekräftar att 17 personer hemmahörande i Sverige omkom i flygkraschen i Iran.
Iran now says it shot down a Ukrainian passenger plane that crashed near Tehran on Wednesday. All 176 people on board were killed.
Ja, Australien drabbades av historiskt stora skogsbränder. Spänningarna mellan Iran och USA nådde nästan någon slags bristningsgräns och ett plan med 17 svenskar sköts ner över Iran. Vi har även senare sett hur Black Lives Matter-rörelsen skakat om en hel värld och vi skulle kunna ägna hela avsnitt åt de här händelserna. Men det går inte att blunda för att när vi tittar tillbaka på det här halvåret så hamnar det mesta i skuggan av coronapandemin. Den 31 december kom de första rapporterna. Drygt en månad senare utlyste WHO ett internationellt medicinskt nödläge. Och den 11 mars klassas virusutbrottet som en pandemi. Samma dag så avlider den första svenska personen i sjukdomen covid-19. Mycket har såklart hänt sedan dess och krisen den är långt ifrån över. Men i det här avsnittet så tänkte vi försöka höja blicken lite och prata om vad det här halvåret gjort med oss och vilka förändringar det kan leda till. Och för att få lite hjälp att diskutera den här krisen så har vi ringt upp Gustav Arrhenius. Han är vd för Institutet för framtidsstudier och professor i praktisk filosofi. Så vad för samhälleliga förändringar kan coronakrisen leda till?
Ja, men det är ju... Det är förändringar kommer det bli och det är svårt att veta exakt vilka, men både samhälleliga och individuella. Men om vi börjar med de samhälleliga, om jag skulle säga någonting positivt kanske kan komma ut ur det här, då är det, tror jag, att det är den här återkomsten av långsiktighet, att vi måste planera längre fram i tiden. Det är ju så faktiskt att i en mening så visste vi att en sån här pandemi skulle komma. Det fanns, man kan hitta hur många uppsatser om det som helst. Men vi tog inte riktigt med det i vår planering. Och man kan ju ta ett exempel om man tittar på den där pamfletten som kom ut från MSB när krisen eller kriget kommer, som då skulle förbereda folk. Där står det inte ett ord om pandemi. Och det är väl ett bra exempel på att det där är på något sätt försvunnit i det politiska och samhälleliga samtalet. Och man kan säkert säga att en del av det där är en olycklig utveckling som hände, att mycket av det i vår långsiktiga krisplanering, det hade ju att göra med det där gamla totalförsvaret vi hade. Då hade vi lager av både mat och medicinprodukter och funderade på resilienta leveranskedjor och hur skulle kunna vara självförsörjande om vi blev avspärrade och liknande saker. Och det blev nog olyckligt då, man avvecklade det där i en slags glädjyra efter murens fall, och då blev det nog olyckligt där att man också slängde ut barnen i badvattnet, att det fanns ju andra kriser som man behöver ha långsiktighet för. Och det är ju så att vi inte haft en pandemi, en riktig rejäl pandemi av den här sorten. Ja, vi hade ju Asiaten då på 50-talet och Hongkong-influensan på 60-talet, men de var ju inte riktigt lika illa, men de var rejält illa också. Så man får nog gå tillbaka till spanska sjukan. Så där har liksom det samhälleliga minnet försvunnit. Och varför är det så positivt att den här långtermismen kommer tillbaka, eller långsiktigheten? Jo, för det är ju samma problem som vi har när det gäller klimatförändringen. Att vi måste tänka väldigt långsiktigt, att de här grejerna måste göras nu för att förbereda för saker om 20-30 år eller längre. Och att den kommer tillbaka, det tror jag kan vara en positiv effekt. Och det är ju också, man kan ju säga att den här pandemin är ju bara en liten lillebror till klimathotet. Där kommer vi få mycket större problem, mycket värre saker som kommer hända. Så att där kan vara faktiskt vara något positivt. Så det är en sak, skulle jag säga.
Vi ska snart återvända till Gustav Arrhenius och vårt samtal om coronakrisen och vilka förändringar det kan leda till. Men först några ord från vår sponsor.
Tänk er att den mest spektakulära av konspirationsteorier visar sig vara sann. Missa inte veckans avsnitt från Sanning eller konspiration. Lyssna exklusivt i Podme-appen.
Han heter Edward Snowden. Han kallas för Ed. Under 10 år har han jobbat på olika positioner inom underrättelsetjänsterna. Han vet att USAs regering ljuger för folket. Att NSA har skapat ett globalt system för massövervakning av i princip all analog och digital kommunikation.
Så, då var vi tillbaka igen. Och vi fortsätter ungefär där vi slutade. I frågan om vilka långsiktiga förändringar som coronakrisen kan leda till. En sak som minst sagt varit på tapeten under de senaste månaderna är hur olika länder valt att hantera viruset på olika sätt. Istället för en koordinerad respons har varje nation mer eller mindre kämpat på egen hand. Så, vad för lärdomar kan vi egentligen dra av det här? Vi hör Gustav Arrhenius igen.
Det här viruset, coronavirus, respekterar ju inga gränser. Det är ett globalt problem. Och vi kan se att den globala och överstatliga responsen har ju varit ett stort misslyckande. Om vi bara tar EU, det hade ju varit självklart att det här borde hanteras på EU-nivå, för pandemin kom ju i olika faser i olika länder. När det drabbade hårt Italien, då borde ju resten av EU, Sverige och Norden, kunna skicka ner våra läkare, sjuksköterskor och våra respiratorer. Men ingenting sånt här hände. Så det är ju ett otroligt dålig samordning där, att det liksom gick tillbaka till det här nationella. Att det har förstärkt den här trenden av nationalstatens återkomst, att alla de här sätten att hantera pandemin sätts på nationell nivå. Och det där tror jag finns en rejäl insikt av. Det är ett rejält misslyckande, men det kan leda till en insikt att det måste finnas en bättre överstatlig förmåga på detta område. Och även detta naturligtvis kan ju då, om vi har en bra utveckling, så att säga, om jag ursäktar uttrycket, smitta över på hur vi hanterar klimatkrisen. Den måste ju också hanteras globalt och överstatligt, eftersom inte respekterar några gränser. Så det är en positiv sak. Men man kan också gå in på hur det påverkar oss på individuell nivå. Det är ju en annan fråga, hur det kommer vara där. Och där kan man ju säga att när man tittar på länder där man har mycket lägre förväntad livslängd, så är det ju ofta så att man då räknar ner värde på framtiden. Man tittar inte så långt in i framtiden. Man planerar, vågar inte planera långt in i framtiden om man lever mer i nuet. Och det kan ju kanske vara en effekt av det här på gott och ont. Framförallt på individuell nivå. Att man inte, nu får man leva. Man vet inte hur länge. Det är mycket död runt omkring en. Så man tar och försöker njuta av nuet och mindre planera framtiden. Det är ju på gott och ont. Det är inte helt klart att det är bra. Men det kan man ju se kanske som en trend också.
Ja, jag tänker lite det du är inne på, men det har ju också på något sätt gjort att vi har fått upp ögonen för en del existentiella frågor som vi kanske inte vanligtvis konfronteras med. Alltså, du är inne på just, alltså, en av sakerna som man har pratat om ganska mycket är, vad är ett liv värt och hur ska vi väga det? Alltså, hur tror du att det kan det liksom hänga kvar, eller hur tror du det påverkar oss på sikt?
Det tror jag absolut kommer att hänga kvar, för sådana här prioriteringar, det är så att de är väldigt obehagliga. Men vi har ju inte oändliga resurser, så vi måste alltid prioritera. Och vi gör det. Jag menar, det görs av regeringen och riksdagen när man lägger en budget. Vi bestämmer hur mycket vi ska satsa på sjukvården. Vi bestämmer hur mycket vi ska satsa på trafiksäkerhet och liknande saker. Och då är det en slags prioritering faktiskt, vem som ska leva och dö. Vem som ska ha hälsan i behåll och vem som kommer att bli skadad. Och det där är ju obehagliga prioriteringar, men det är prioriteringar som måste göras. Det är mycket bättre att de kommer upp till ytan. Att det blir ett demokratiskt samtal om dem. Och det har ju hänt nu. För nu har det ju kommit upp det här med man diskuterar Ja, men det har ju varit ett problem i vår åldringsvård i över 20 år. Det är inget nytt problem. Men det har ju då förstärkts under den här coronakrisen. Och man säger att, ja, men är det verkligen så att vi ska satsa så här lite resurser på åldringsvården? Borde vi inte satsa mer på den? Är det okej att ha en åldringsvård där folk jobbar med rätt låga löner och på osäkra kontrakt och på timmar och på många ställen? När vi ser att det kan faktiskt leda då till att folk dör.
Du har redan nämnt det några gånger, just klimathotet, det är en annan kris som vi vet är antågande. Alltså, tycker du att den här våren på något sätt har lärt oss någonting om vårt sätt att hantera stora samhälleliga kriser?
Absolut, och vi lär oss ju fortfarande. Det är ju uppenbart så att vi kommer att lära oss mycket av det här. Men en sak var det jag nämnde, att vi måste planera långsiktigt och ta utgifter nu för saker och ting som kommer hända långt fram, eller kanske inte alls händer. Den tror jag insikten har kommit tillbaka. Den fanns ju väldigt starkt efter andra världskriget. Då hade man var ju tvungen att göra en upprustning väldigt snabbt där under andra världskriget i Sverige. Men det fanns ju väldigt starkt den där att man måste ta vissa utgifter. Och utgifter för saker som man hoppas att man aldrig behöver använda. Så är det ju när vi har ett försvar. Vi vill helst aldrig använda det. Ändå lägger vi enormt mycket pengar på det. För att det behövs om det skulle komma till den här enormt olyckliga situationen att vi hamnar i ett krig. Och samma sak här. Att man måste alltså ta kostnader nu för saker som man hoppas inte ska hända och som kanske aldrig händer. Som för en pandemi. Och det är samma sak med klimatförändringen. Att vi måste nu ta väldigt många kostnader. På inte helt säkra grunder. Men för att annars blir det mycket värre när vi gör om de här sakerna händer. Om det blir då rejäla, om vi får en väldigt dålig utveckling av klimatet, då kommer vi stå mycket sämre rustade om vi inte gör saker nu, snarare än att vänta med det. Och det tror jag definitivt är någonting som jag hoppas, och jag tror också att det är en insikt som kommer väldigt hårt, att vi har lärt oss det.
Vissa skulle ju kunna ha den invändningen då att, ja, men det här medvetandet det fanns med oss efter andra världskriget och sen så är minnet ganska kort. Alltså, tror du den risken finns när det gäller även en sån här typ av kris? Att just nu så pratar vi mycket om de här frågorna, men sen går det ganska snabbt för det att falla bort igen.
Alltså, den risken finns ju alltid, och det ligger ju ett ansvar då på politiker, massmedia och oss alla att se till att det här inte försvinner. Men det brukar ta tid innan det försvinner. Så att jag är rätt hoppfull, men definitivt så är allting kommer ju grader, och hur mycket vi så att säga kan utnyttja den här krisen för något positivt, det beror på vad vi gör med den. Och det finns ju alltid saker som att det kan gå åt andra håll. Det finns ju den här risken att vi, ja, som man ser i vissa länder, jag tror inte risken är så stor i Sverige, men i vissa länder så har det ju där istället utnyttjats av rop på en stark ledare och antidemokratiska auktoritära krafter. Det finns ju alltid sådana risker, kommer ju med det hela.
Jag tänker avslutningsvis bara, jag har läst en del på sociala medier hur folk skriver att de skriver att de saknar framtiden, och jag tänker på vissa sätt så har den här våren varit väldigt mycket bara det som sker i nuet, till exempel de här dagliga pressträffarna, det handlar bara om de siffrorna vi har idag och man får en uppdatering dag för dag, men det har varit ganska lite blickar mot just framtiden. Alltså, hur viktigt tror du det är att vi börjar blicka mot just framtiden igen?
Jag tycker det stämmer precis som du säger, att det har varit ett väldigt fokus på nuet, och en sak som jag tror många har svårt att leva med, att vi har stått i en situation där vi fick leva under stor osäkerhet. Det var ett helt nytt virus, vi vet inte hur det funkar, vi vet inte hur det spred sig, och det är ju det som har lett till de här tämligen infekterade debatterna, att det är alltså djup osäkerhet, och kunskapsläget förändras dag för dag. Och det där har ju också, tror jag, varit en existentiell grej, att man lever i en sån osäkerhet, och att det har varit svårt då, jag tror säkert det här påverkar många individer. Hur ska jag kunna, jag kan inte planera min sommar ens en gång. Man vet inte hur sommaren ser ut. Och jag tror att det är väldigt viktigt att ha en framtidsvision så att säga. Se någonting och se att man kan göra saker och ting. Det är viktigt för samhället, det är viktigt på individnivå. Så det är viktigt att liksom kunna hitta det. Hur ska vi kunna leva ett bra liv tillsammans under denna tiden?
Sist här Gustav Arrhenius, professor i praktisk filosofi och vd för Institutet för framtidsstudier. Jag som pratar nu, jag heter Marcus Ulfsson och det här är Aftonbladet Daily, vår dagliga nyhetspodd. Vi kommer ut med ett avsnitt varje vardagsmorgon där vi fördjupar oss i aktuella frågor. Så om ni tycker att det låter som ett bra komplement till hur ni vanligtvis följer nyhetsflödet, ja, då tycker vi att ni borde prenumerera på oss i er poddspelare. Så gör det, så hörs vi snart igen.
Nu finns ett nytt avsnitt från podden Skandal ute. Lyssna exklusivt hos Podmi.
En genomgående quote om kungen från typ nära vänner. Så är det, så här, det han helst av allt vill göra med sin tid är att sitta på en grävskopa.
Va?
Ja, är det är tydligen kungens år? Bästa ja.
Är det sant?
Ja, men han är som lyckligast när han sitter på sin grävmaskin, hävdar då flera människor.
Det låter lite som Anders Bagge.
Ja, verkligen så.